Det är annandag påsk den 18 april och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag har jag en kollega som gäst. Han är inte bara ledarskribent utan också författare till en stor mängd böcker och den senaste i den långa raden ska vi prata om idag. Boken heter Den öppna klimatpolitiken och dess fiender, är utgiven på Fores och skriven av Mattias Svensson. Välkommen Mattias!
Tack så mycket!
Begreppet elevator pitch, det är ju ett budord i marknadsföringssammanhang och det innebär att din idé måste vara så bra att den klarar av att förklaras på den tid det tar för en hiss att röra sig från en våning till en annan. Hur lyder din hiss pitch för den här boken?
Ja, då hade det inte blivit många böcker i mitt fall. Men så här, det bästa möjligheten för att klara den globala uppvärmningen, dels hantera den som sker och dels försöka minska utsläppen så mycket det går, ligger hos fria, rika demokratier. Så det är en bok som både handlar om lösningen, vår bästa chans att lösa och hantera klimatproblemen, men också ett sätt att försöka stärka självförtroendet hos den typen av i mycket bred mening fria samhälle.
När jag läser den här boken, då uppfattar jag ju en starkt optimistisk grundton. Och det är en fråga som ju de senaste decennierna präglats av domedagsscenarier och mycket stark undergångsretorik i olika vågor. Och då blir min tanke om du svär i åsiktskorridoren eller om du inte tar klimatfrågan på allvar när du kommer med en sån här, vad ska man säga, optimistisk skrift.
Jag tycker att det McCloskey brukar påminna om det är att hopp är inte nödvändigtvis en analys utan en dygd. Det är vår förbannade skyldighet att försöka se möjligheterna och vad man kan göra i varje given situation. Som jag tar upp ganska tidigt, alltså anledningen till att klimatfrågan är viktig är att den inte är löst än. Och att världen som det ser ut inte är särskilt nära en lösning utan utsläppen fortsätter att öka och vi kommer därmed allt längre ifrån de mål om att begränsa uppvärmningen som bygger på en väldigt snabb och tilltagande snabb nedgång. Det brukar heta liksom, nu har vi bara 10 år på oss och så påpekar någon att det har vi sagt i 10-20 år och sådär. Och medan man kan göra sig lustig över den retoriken så är det ju liksom ofrånkomligt inför ett kvarvarande problem som vi inte agerar mot. Ryssland är ju ett annat sånt till exempel. Så jag vill absolut inte underdriva problemen eller allvaret i situationen. Men just därför så bör vi ju försöka hitta de bästa lösningarna och eftersom jag menar att de bästa lösningarna finns i fria samhällen där man inte riktigt vet på vilket sätt problem kommer att lösas. Där det är öppet för människor att pröva sina styrkor för att på olika sätt lösa olika slags problem. Där lösningar bygger inte på att alla underkastar sig samma regim och inte gör samma saker, vilket väldigt mycket av liksom doktrinär klimatpolitik handlar om, utan om att människor är fria att söka sätt att liksom hitta innovativa sätt att producera sånt vi behöver på mer klimatsmarta sätt. Då är det så mycket som vi inte vet och för att få syn på det så krävs ju en hoppfullhet och man får också en hoppfullhet för det är alltid tusentals saker på gång i ett samhälle men man måste också vara beredd att bli gruvligt besviken, vilket jag också hoppas fångas av, att det är innovationer som är lovande men aldrig blir någonting. Det är annat som inte helt enkelt inte når ända fram till att bli bättre än det vi har och som därför inte är bra nog. Förstås liksom sånt som Kinas utveckling och det dubbla i att exempelvis en hel del av solpanelskomponenter tillverkas kan härledas till slavarbete i Xinjiang och alltså måste sluta handlas därifrån därför att det bygger på slavarbete. Därför att annat är viktigt och i detta fall viktigare än klimatfrågan. Att människor behandlas värdigt.
Ett motargument mot den då maoistiska tusen blommor ska få blomma och så får vi se vilka som blir bra, det är ju att vi har inte tid, klimatet har inte tid att vänta, sägs ju.
Mm.
Men du menar att vi har den tiden?
Det är möjligt att vi inte har, men andra typer av lösningar, exempelvis när Mao inte ville låta tusen blommor blomma, har sina sidor. Och vi ser det faktiskt, om vi går till Kina idag så har vi ett väldigt bra exempel på det. De har i sina femårsplaner skrivit in jättemånga ambitiösa klimatmål och de har nått dem också. I en femårsplan för några år sedan så har Jonas Grafström gått igenom, så hade man en enormt imponerande utbyggnad av vindkraft och uppnådde precis målen om väldigt snabbt utbyggd kapacitet, och det var nationell egenproduktion till skillnad från import som det var i början och sådär, precis det som de som menar att politiken ska ta en styrande roll och peka ut vägen ska ta. Problemet var ju att, precis som i alla planekonomier, man nådde det planen föreskrev, men 30% av de här vindkraftverken var så dåligt tillverkade att det skulle vara en fara att koppla upp dem på elnätet. Av liksom en grön dröm att forcera en utveckling så blev ett slöseri med resurser. Det blev en dubbelt så stor kapacitet som USA, men som vid den tiden, men som producerade samma mängd energi.
Och Kina kör ju sin metod. Om vi går till västvärlden då, som har mindre, man ska säga, totalitära sätt att styra sitt samhälle. Du tar ju avstånd från polerna, noll politisk styrning. Det vill säga, du argumenterar ändå för att det bör finnas, man kan sätta upp kloka politiska styrincitament, men du vill heller inte se då full politisk styrning. Och det är ju, kan man säga, det är en lätt sak. Det är, och du tar ju också upp i boken sånt som politiken gör för att underlätta för innovationer att komma fram, men också listar sånt som där man då direkt motarbetar innovationer. Det svåra är ju då att hitta det perfekta dragläget, som det heter. Och hur gör man då? Vad är det optimala lagom för en politiker? Hur ska man tänka kring att hitta det här där man inte förstör och ändå möjliggör?
Det svåra i detta är ju just att vi inte vet. Och vad beror det på? För det är viktigt, därför att det finns en föreställning, och särskilt på kultursidor men också bland naturvetare och andra, ju mindre man vet om politik, men även många som sysslar med politik som borde veta bättre, tenderar att göra det så, göra det här till en konflikt om att ju mer du bryr dig, ju mer du har insett att det här är ett allvarligt problem, desto mer politik och politiska restriktioner förespråkar du. Och omvänt, förespråkar du mindre så har du inte förstått, och så börjar folk förklara för dig att det finns en global uppvärmning, som om du inte visste det. Men då förutsätter man att mer politik alltid är bättre, och då hamnar man i det här. Liksom, vad Kina illustrerar med sin forcerade utveckling är ju liksom extremen av det, liksom en väldigt stark och påtaglig politisk styrning, men som inte levererar resultat, därför att all också önskvärd politik har avtagande nytta. Den bästa politiska åtgärden är ett pris på koldioxidutsläpp vid källan, antingen en skatt eller handel med utsläppsrätter. Men också det har ju avtagande nytta. Det blir forcerande om det blir för dyrt, för snabbt. Ska vi exempelvis nå våra mål på transportområdet så skulle bensinpriset behöva ligga på ungefär 45 kronor. Och alla inser att det skulle liksom bara skapa ett totalstopp i väldigt många ambitioner vi vill göra. Ingen föreslår seriöst det, med all rätt. Men det visar liksom att också de här bästa åtgärderna blir kontraproduktiva av olika skäl. Dels för att de lamslår väldigt mycket produktion vi vill ha, men också för att folk reagerar och folk är inte med på på tåget längre om det forceras för mycket. Och den här nackdelen, då kan man försöka undvika det genom att istället subventionera en utveckling. Och det, då märks det inte lika tydligt att det har en kostnad, men det kostar mycket mer för att uppnå samma resultat. Och det är ofta liksom, då får man de här subventionerna till exempelvis elbilar och elcyklar och sånt där som vi har, som då också har tendensen att gynna de välbärgade som köper nya saker först. Så det är ju liksom en omfördelning från fattigare till rikare för att de ska köpa miljöteknik. Förvisso med ambitionen då att det ska sätta igång en massproduktion och leda till ett prisfall så att det kommer fler till del. Men lika fullt en regressiv omfördelning, och det är mindre effektivt också. Så också den här politiken tenderar att stöta på patrull, och det är ganska fort. Det kan också lättare kapas av politiska intressen, så att liksom, det ser vi ju med energislag och annat. Det är ju ofta ett krig mellan olika energislag där liksom den som är starkast i lobbykorridorerna vinner, snarare än den som inte nödvändigtvis den som levererar mest miljövänliga lösningar. Och det här finns för alla sådana åtgärder och visar att ja, det finns verkligen ett dragläge. Det dragläget kommer förmodligen innan vi på politisk väg kan forcera fram särskilt mycket av politisk politiken kan hjälpa till, men tar den över, börjar den kväva det fria samhällets kreativitet, då kommer vi inte snabbare fram utan långsammare fram, eller till en typ av samhällsmodell där klimatet är det enda relevanta och så vill ingen leva. Jag menar, fattiga länder släpper ut väldigt lite växthusgaser, påpekas det. Men där dör folk istället i betydligt större utsträckning redan idag av dålig inomhusluft från vedeldning och illa renade spisar. Eller av smutsigt vatten och annat som inte kommer dem till det. Det är inte lösningen på någonting.
Mm. För det är ju det där att en sak som återkommer som både i boken och när du talar om detta, det är ju vi vet väldigt lite. Ja. Och det handlar ju dels om att klimatfrågan är komplex. Det finns fortfarande, tycker jag, absolut adekvata diskussioner kring vad kan vi veta, vad kan vi mäta, vad kan vi dra för slutsatser av det vi ser. Hur ser den här uppvärmningen ut, vad påverkas den av? Och det gör ju då att åtgärderna i sin tur blir antaganden utifrån någonting som i sin tur är ju hypoteser. Så att jag tänker att här gäller det ju att ha en någon form av rimlig försiktighetsprincip när man både resonerar som medborgare i civilsamhälle men också som politik. Och det finns ju en återkommande vilja till symboliska handlingar i politiken. Man vill gärna samlas på stora konferenser och sätta stora mål. Men om man där sätter liksom målbilden fel, kan det ju bli väldigt tokigt, tänker jag. Om man ställer om samhällen för att åstadkomma någonting som man inte riktigt vet ger effekt. Hur ska man resonera kring den här? Vad är en klok försiktighetsprincip i det här sammanhanget?
Ja, det är ju att ha en insikt om jag tror att vi vet så pass mycket om det här problemet att det är nog ingen risk att världen av idag gör för mycket av den anledningen. Att liksom, det är möjligt att liksom enskilda punktinsatser av just den symbolkaraktär, det blir liksom, jag menar, plastpåseskatten till exempel är liksom bara dum. Den är kontraproduktiv därför att plast har liksom inte den, hur folk använder det i ett rikt land där det återvinns eller eldas upp och blir fjärrvärme och sånt där, är inte ett stort problem. Det är en typisk sån här symbolåtgärd som liksom varken gör till eller från för klimatet eller andra miljövärden. Men ser man i det stora så är det liksom inget land som är i närheten av att minska utsläppen ens enligt liksom de mest försiktiga prognoser för liksom om vi har väldigt tur med klimatet. Liksom. Så det är alltid önskvärt att åstadkomma mer minskning. Men det som biter i är ju politikens gränser och de märks ju mycket mer och där måste man vara lyhörd därför att annars får du en motreaktion som handlar om att eftersom åtgärderna, vi tycker att åtgärderna är så långtgående för andra mål vi vill uppnå i samhället så struntar vi i det här för det leder ju i sin tur till önsketänkande om att det här problemet kanske inte finns och sådär därför att det blir liksom, man känner att det blir sättet men den relevanta invändningen är ju att liksom politiken kan inte leverera det här och ytterligare restriktioner, kostnader och pålagor står sig slätt mot annat. Och då är vi åter till att då behöver vi liksom genombrott i det kreativa, fria samhället. Vi behöver liksom innovationer som radikalt ändrar förutsättningarna. Och det kan vi inte planera fram. Det kan vi bara liksom ha en förhoppning om kommer av liksom ett gott innovationsklimat och ett fritt samhälle och en dynamisk åsiktsutbyte och liksom fria, fördomsfria diskussioner på universitet och allt annat vi vet av erfarenhet tenderar att gynna innovativa genombrott. Men då kan det å andra sidan gå väldigt fort. Alltså jag har ett exempel med solpaneler som ju spridits till och med ner till opium, valmoodlingarna för att få fram opium i Afghanistan som de har försökt sig på under kriget mot terrorismen. Ja, det är sån här, det har ju bidragit till en opiumdöd det har ju i västvärlden ironisk nog och det har gjort under kriget mot terrorismen i Afghanistan blivit liksom den ledande opiumkällan i världen och annat som inte var önskat och det tar dessutom väldigt mycket av grundvatten så det är inte riktigt hållbart heller. Men det intressanta är ju att den typen av spridning får du på en miljövänlig teknik när den är billigare och alltså omedelbart bättre för den som använder dem. Och på så sätt kan ju ett svenskt företag som till exempel tillverkar effektiva energikällor eller bilar som är utsläppssnåla och annat genom att tillverka sånt eller liksom stål som har lägre utsläpp och cement och annat som är på gång då påverkar vi ju hela världen och det visar också vikten av att ha en internationell handel och en världsmarknad därför att annars har du inte en chans att snabbt sprida tekniker som får ner utsläppen.
På tal om det påtalas ju ofta och att klimatfrågan just är global. Att det spelar ingen roll om ett land gör på ett sätt, om resten av världen gör på ett annat sätt. Och i det här så ska vi tala om klimatbistånd. För det är ju en fråga som då och då kommer upp. Hur ska man se på den frågan? Går det att hitta något verkningsfullt sånt eller riskerar det att göra mer skada och nytta som vanligt bistånd ju har visat sig göra?
Ja, det är ju återigen politikens begränsningar. Alltså det här är en av de där idéerna. Det finns jättemånga som låter jättefina på pappret. Den rika världen har släppt ut mer, ja. Historiska utsläpp som då ackumuleras i atmosfären har ju liksom i övervägande utsträckning släppts ut av länder som redan blivit rika på det och därför har vi ett moraliskt och faktiskt ansvar att gå före att minska utsläppen men också att kompensera de fattiga länder som ligger så till att uppvärmningen drabbar dem i högre grad, de ligger kring ekvatorn där det liksom verkligen inte behövs att bli ännu varmare. Det kan vi ju tycka är trevligt i Sverige till en viss utsträckning. Och vattennivåhöjningar som man är sämre rustad att parera. Men, och också liksom att styra in på mer, mer miljövänliga tekniker. Problemet är att, som med allt bistånd, att mycket av det här försvinner i korruption. Du vill inte riktigt veta hur det går. Du vill ju liksom mest känna dig god. Det finns en anledning till att vi pratar väldigt mycket om bistånd i termer av hur mycket vi i Sverige ger, men inte vad det ger världen i resultat. Mm. Och på samma sätt är det här, och jag har noterat att det gäller mig själv också med ett väldigt illustrativt exempel. För jag har klimatkompenserat med när jag flugit. Jag har inte flugit så ofta, så det har jag haft råd med med relativt begränsade inkomster. Och så har jag gjort mig odräglig bland mina vänner som jag har rest med, att jag har minsann klimatkompenserat. Och jag hittade en tysk organisation som gjorde det jag tyckte var allra bäst, det vill säga att åtgärda just det här enorma akuta miljöproblemet vi har med dålig inomhusluft som dödar ungefär 3-4 miljoner människor om året. Och om de spisarna kunde drivas renare eller få substitut, så skulle man också minska koldioxidutsläppen. Så det har varit en sån här, och det är mycket billigare att kompensera i fattiga länder och sådär. Så, alltså, teorin och matematiken gör det till världens bästa idé. Men som många världens bästa idé, så när de möter praktiken så har det inte funkat. Utan de här spisarna som har tagits fram, de har till exempel varit rangliga. Det har varit rätt lätt att bränna sig på dem, så barn och djur har skadats. Och har gjort att väldigt få av de här spisarna faktiskt används. Och då är de ju bara ännu ett resurslöseri. Och uppgifterna om det här har ju liksom väldigt lång väg tillbaka till den som betalar det. För de är på andra sidan jorden. Och vi vill dessutom inte veta, för vi har ju betalt och kompenserat och vill känna oss goda. Och istället har vi betalt för något som inte fungerat, som varit ett resurslöseri. Så vi har ju liksom dubbelt dabbat oss i praktiken. Och det här visar ju liksom att, jag menar, marknader är mycket imperfekta organisationer. Men de ger ändå ett intresse av och en omedelbar feedback kring vad som funkar eller inte. Och är ju liksom i sin frånvaro här en demonstration varför det behövs. Därför att annars så får du inte, när folk kan handla vad de behöver själva för att de tycker att det är bra och för att grannen har testat, då får du ju en spridning av det som funkar bättre, som är ganska omedelbar och snabb. Men bistånd har väldigt svårt att åstadkomma det här. Och det finns ett par undantag, men då är de lokala och begränsade och bygger just på att den här feedbacken har fungerat. Men att tro att stora biståndsöverföringar ska kunna lösa eller bidra med någonting i klimatfrågan, det är mycket mer tveksamt.
Mm. Just sådär med att laga mat över öppen eld och sådär, det är just den frågan, där kanske miljöfrågan och klimatfrågan går ihop, men annars så är ju det faktiskt olika frågor. Miljö och klimatpolitik är två olika saker, och då ser vi att det uppstår direkta miljö, eller liksom målkonflikter mellan dem. Och en av de här åtgärderna på konsumentnivå som du diskuterar i din bok och som också slagit igenom opinionen, det är ju tanken att vi ska äta mindre kött av klimathänsyn. Och du ser positivt på de här försöken som görs med in vitro-kött, som det heter, konstgjort, och jag får själv lite rysningar av tanken faktiskt. Också med det begreppet, låter lite otäckt. Men om man vrider och vänder på den här köttfrågan, vad betyder den för klimatet respektive miljön?
Ja, det är ju där de tvistade lärde, men att det har en effekt är ju helt uppenbart. Men där finns liksom alla de här, eller många av de här konflikterna. Därför att det som är liksom att korna släpper ju då ut metan, som är en mycket potent växthusgas, mycket potentare än koldioxid. Så det har mycket större effekt på uppvärmningen, men det är inte kvar lika länge i atmosfären, utan det är kvar i ungefär 50 år, tror jag, till skillnad från kanske upp till 500 år för koldioxiden. Så på ett sätt är det ett mindre problem, men det är också ett akutare problem. Så det finns ett problem i viktningen av hur allvarligt det här är för klimatet, som man kan tvista om, men som liksom inte tar bort att liksom storskalig köttproduktion får klimateffekter, absolut. Och ett sätt att minska de effekterna är förstås att minska sin köttkonsumtion. Jag har själv varit med i en Facebookgrupp som heter Fegvego, som handlar om oss som helt enkelt ibland försöker minska konsumtionen av kött. Och jag har själv försökt att liksom, när jag själv lagar mat och tar med mig till jobbet och annat, så har jag lärt mig att laga vegetariska, indiska rätter till exempel. Men jag tycker ofta att det blir mycket bättre om man lagar något helt annat som så att säga står på egna ben än de här substituten. Men det är ju en annan sak liksom, att det sker häftiga saker kring att ta fram liksom direkta, eller mer eller mindre direkta köttsubstitut. Och det där är ju i sig liksom, ja, det är möjligt att det blir en game changer för klimatet, men det är också möjligt att det inte blir det. För i dagens läge, att ta fram kött via laboratorier är så pass energikrävande idag. Och därför så dyrt att det liksom inte slår. Det har minskat snabbt, men om det kommer att nå hela vägen till att bli mer en nischprodukt som i slutet av 2021 tror jag att det serverades på någon restaurang i Singapore som en exklusivitet. Men om det ska ersätta annan produktion så behöver det bli mycket effektivare än idag.
Jag tänker också på effekten om vi skulle få ner utsläppen genom att äta mindre kött och ha mindre djur, innebär ju också då ett helt annat landskap i Sverige. Det är igenvuxet, och om vi vill ha kvar det, då skulle man också behöva ha då något substitut för djuren som idag går och betar upp marken, eller?
Ja, jo, alltså det är ju en annan aspekt liksom, men jag menar inte heller det. Det är ju en fråga om grader. Det är ju inte fråga om att liksom det försvinner, utan om det ökar eller minskar. Vi skulle förmodligen, precis som vi bevarar andra miljöer, kunna bevara tillräckligt mycket av det här om vi såg ett värde i det, utan att ha liksom den stordrift av djurhållning som vi har idag. Det är ett fint argument, men det är inte riktigt ett argument för liksom att inte göra någonting i sig. Men du illustrerar ju just att ja, det har andra effekter, och frågan är liksom, andra typer av kött har ju mindre klimateffekt som gris och fågel. Men där finns ju andra aspekter, djuretiska aspekter och också andra lokala miljöproblem som träder till. Så att liksom all form av storskalig matproduktion dras ju med problem, men åstadkommer ju också fantastiska saker genom att föda en väldigt stor och rik befolkning för allt mindre andel av vad vi totalt spenderar. Så det är ju som sagt, det finns många aspekter att ta hänsyn till, och det är ytterligare en anledning till att ha det fria samhällets pluralism, att låta verksamheter stå för sina kostnader men att inte liksom bestämma åt folk vad de ska äta. Det är ju en annan sån här aspekt när man liksom försöker godhetssignalera genom att liksom promota vegetariska alternativ och sådär. Det hänger ju ändå på att folk äter upp det och finner det smakligt. För jag menar, det är liksom människor, det är äldre, det är skolbarn, det är människor i en ganska svag situation gentemot en byråkrati som liksom blir pådyblade alternativ och som de kanske inte finner smakliga. Vi har ju redan haft en bantningshysteri för liksom folk, aktiva människor i medelåldern är ju liksom väldigt känsliga, som sitter på kontor är ju väldigt oroliga för att bli feta, och därför har man dragit ner på allt sånt. Men på äldre dagar så behöver du ju liksom de här smakbärarna, du behöver grädde och mjölk i maten och sånt där. Dels för att du känner igen det, men också för att ditt problem är ju att smaken försvinner och ofta att inte äta tillräckligt. Så jag är rädd att liksom de här Om man börjar liksom styra och leka med maten som andra får, att den inte äts upp, och då har du liksom ett matsvinn men också ett människosvinn som ju liksom blir väldigt cyniskt. Så fort du försöker forcera en utveckling så slår det mot andra faktorer, och så också på denna.
Du adderar en förhoppningsfull klimathänsyn men tar bort glädjen och äter inte folk.
Nej, och då har du ju återigen liksom genom ett försök att forcera åstadkommit den totala motsatsen till vad du ville uppnå.
Du sa bära sina egna kostnader, och då kom jag osökt in på min nästa fråga. Jag har nämligen fått en kampanjknapp av liberala studenter vars budskap jag känner mig mycket befryndad med, och det står kärnkraft, ja tack på den. Skulle du ta på dig den knappen, och varför eller varför inte?
Ja då, alltså kärnkraft kommer vi att behöva därför att det är ett koldioxidsnålt, det finns inga neutrala sätt, men det ger relativt lite utsläpp även om gruvdriften gör det förstås, och att bygga dem. Men relativt snåla utsläpp, och det är också en pålitlig teknik. Där har vi ju vår kollega Peter Wennblad gjort ett stort pedagogiskt jobb med att förklara behovet av pålitliga energikällor, och Tyskland har gjort sitt för att illustrera motsatsen, och även Sverige till stor del, att liksom, det är jättebra med prisfallet på sol och vind och att de källorna har blivit billigare, men att lita för mycket till de källorna i sig har dagens elsystem ganska små möjligheter till. Därför att det är så mycket hänger på att det blåser och solen skiner, och det gör det ju inte alltid. Och det har du upplevt i din sommarstuga och många andra fått uppleva effekterna av så mer pålitliga energikällor som inte släpper ut för mycket föroreningar är önskvärda, och där är kärnkraften ett sånt alternativ. Problemet, och det är en anledning till att kärnkraften dyker upp, noterade miljöpartisten som kommenterade min bok på releasen först på sidan 77 i min bok, det är att kärnkraften har inte blivit billigare utan snarare dyrare i takt med att vi upptäckt nya säkerhetsproblem och krävt nya säkerhetskriterier. Man trodde ju när kärnkraften kom att det här var liksom ett ymnighetshorn av billig energi. Så den förhoppningen har funnits också på kärnkraften. Och man hade liksom en väldigt fördomsfri föreställning om allt man skulle kunna göra. Och därför, sen har det tagit steg tillbaka, och även en sån mycket utvecklingsoptimistisk person som Matt Ridley har liksom sin skepsis till kärnkraften och möjligheterna att förbilliga den, därför att vi har inte råd med speciellt mycket risktagande med en energikälla med så pass dramatiska nedsidor om det värsta händer. Och att det värsta kan hända måste man alltid vara förberedd på och kunna hantera och i alla fall ha med i kalkylen. Men nu finns det ju lite hopp om fjärde generationen, om småskalig produktion, och det är oerhört viktigt. Alltså det har ju varit så skadligt att liksom i decennier förbjuda forskning kring det här som vi har gjort i Sverige, och att liksom avveckla och ta död på den know-how som finns i hur man driver och sköter och hanterar kärnkraftverk är också oerhört skadligt, och där behöver vi bygga upp igen därför att det finns ingen chans att vi löser eller kommer ens i närheten av ett klimatvänligt energisystem utan kärnkraften som en del i det.
En fråga som du kanske inte är skyldig att svara på, men som jag tror att du har reflekterat över, är ju att det är många som ifrågasätter det rådande ekonomiska systemet. Du sa nyss här att marknaden är liksom imperfektionernas plats, och då menar många att det är uppenbart att marknadsekonomin är oförmöget att hantera miljö- och klimatfrågor eftersom vi fortfarande har en massa problem. Och sen har vi då politiska systemet som är kortsiktigt, de tänker på nästa mandatperiod, så där finns inte heller förutsättningarna för att ta det långsiktiga perspektivet. De som säger att vi måste ha ett annat system, och det var också, jag tror också miljöpartisten på din boklansering sa någonting om sånt, att det här, det duger inte det vi har. Vad tänker de på då? Vad skulle ett alternativ kunna vara?
Det är ju, alltså det är lite av ett vässelord, därför att det är ju få som vill lösa det här problemet som förespråkat status quo. Alltså det finns väldigt många förändringar jag vill göra. Jag vill göra mycket mer marknadsekonomi, och jag tror att framförallt så skulle vi behöva mycket mer av liksom ett allmänt dynamiskt samhälle, men kompletterat med riktade politiska åtgärder som fördyrar utsläpp i Sverige och globalt, som ju är liksom, det är ju på ett sätt liksom ett sätt att komplettera marknaden. Det är klart att det kräver liksom sin, det är ju en typ av kostnader som åsamkas andra, eller riskerar att åsamkas andra, som här ska undvikas. Och jag ser ett mandat för politiska ingrepp just därför. Men det är ju som komplement till marknader. Och varför ska vi ha marknader? Jo, därför att då kan du få den här innovationen, du får liksom den här ersättandet av sämre produkter med bättre och billigare. Det innebär ju också en ständig prispress som är frånvarande i andra typer av system, och som vi sällan tänker på, men som har tagit oss enormt mycket i att liksom få ut mer av mindre. Och när man tittar liksom på svensk industri och annat, så har de gjort en fantastisk resa i att få ut mer av mindre. Jag brukar ju exemplifiera med Rönnskärsverken, som det finns en föreställning om att liksom allt blir värre, vi släpper ut mer och mer och sånt där, men det där är inte sant, utan Sverige har ju halverat sina fossila utsläpp sedan 1970-talet till exempel. Och Rönnskärsverken släppte ut enormt mycket svavel, 180 000 ton som rekordet 1933. Det var precis i början. Och sen kom de exempelvis på att, hej, det här vi släpper ut i skorstenen, det är rätt potenta saker, så vi utvinner svavelsyra och saltsyra och säljer till kemi- och processindustrin. Och så lyckades man mer än halvera sina utsläpp bara där, genom att vara effektivare. Och sen har de reglerats och annat, men de är alltså nere på 3-4 tusen ton. Och det som var hundratals och tusentals ton tungmetaller, arsenik, kvicksilver och annat på 70-talet är enstaka ton idag. De är fortfarande en jättestor utsläppare. Men samtidigt som de producerar mer och mer av metaller som de anrikar, så gör de det med mindre och mindre utsläpp. Inte bara relativt sett mindre, utan i absoluta tal mindre. Och den resan är rätt typisk för svensk industri, och rätt fantastisk över decennierna. Och det är ju den utvecklingen, den kommer delvis av politik, men den kommer väldigt mycket från marknaders konkurrensklimat, och att liksom allt som kan tas tillvara ska tas tillvara, därför att där finns kronor och ören. När Walmart började tänka på klimatet och klurade över sådär liksom, och det var kanske politisk korrekthet, men visar också vad företag tenderar att göra av det, då kom de på att ja, men energikostnaden i våra lokaler är rätt stor, så de sparade rätt enorma summor och ökade sin vinst på att börja tänka klimatsmart, därför att det gav dem nya uppslag i hur de kunde spara. Och i många fall så är det tvärtom, att man sparar och tänker inte på att det också sparar utsläpp och resursåtgång. Och därför behöver vi marknadsekonomin, och den behöver ha en extremt stor roll i fria dynamiska samhällen, större än idag.
Mm. Jag minns, jag var gjorde något besök på McDonald's på 90-talet, just utifrån att titta på miljö, hur man hanterade miljöfrågor. Och då hade man ju, just av det här skälet att man ville tjäna pengar, kommit på att man skulle separera överbliven dryck och is ifrån resten av soporna, därför att de minskade sina transportkostnader så enormt genom att göra det. Så det, som steg för steg att hitta sätt att kapa kostnader, har ju sen lett till en miljönytta. Och det är väl liksom där man kan använda. I det sättet så kan ju marknadskrafterna vara pålitliga, att de vill tjäna pengar.
Ja, verkligen. Och det här skapar ju en massa effekter som vi liksom knappt noterar och därför inte räknar och framförallt inte ser liksom miljönyttan i. Men jag lyfter fram ett par exempel till i min bok, men det är ju just den här generella konkurrensen. Och det, alla de som pratar om liksom alternativa system, de underskattar det här och de överskattar. De tror liksom att politiker styr världen, men det gör de inte. De stiftar lagar och lagar har konsekvenser, men inte bara det man har avsett utan också en massa annat.
Mm. Det här litterära påskägget, får vi kalla det för, innehåller både sött och salt och syrligt. Och det är väl den senare sorten som kommer då i den andra halvan av boken, eller andra del, slutet av boken, då du ägnar dig åt just de här fienderna till den öppna klimatpolitiken som du vill se. Vilka är fienderna?
Jag blandar stort och smått, men det är saker jag har irriterat mig på. Det är en massa åtgärder som jag menar riskerar att leda helt fel, och det är allt ifrån rena planekonomiförespråkare, de som förespråkar diktatur och just liksom den här väldigt barnsliga föreställningen som är företrädd av filosofen Torbjörn Tännsjö och andra. Men som också finns implicit i mycket av klimatdebatten, just det här att liksom, den som vill göra mer måste låta politiken göra mer. Och så tänker man inte på att det innebär att människor kan göra mindre. Därför att politiken verkar genom lagar och restriktioner. Och lösningen på det här problemet kan inte vara att alla gör mindre, utan att människor kan göra mer av det de är bra på. Som också minimerar utsläppen. Och det där gör att liksom, diktaturförespråkarna behöver rökas ut och avslöjas, inte bara för att de förespråkar diktatur som är ett monstruöst system och gör det på tjusiga kultursidor och är uppburna, utan också att det är fel, att det inte funkar, att det är ineffektivt. Det låter så tufft och handlingskraftigt, men är inte det, utan fria, öppna samhällen är på alla sätt överlägsna, inklusive att uppnå den här typen av mål. Men sen finns det också, alltså just det här med alternativa ekonomiska system, det är ju liksom ett hittepåtänkande där man liksom försöker låtsas att om vi kallar alla statliga utgifter för investeringar så kommer det inte kosta någonting, utan man kan liksom, man kan bygga vindkraft överallt och sådär, inte för att det går att räkna hem utan för att pengar är gratis och sånt där. Liksom. Det finns väldigt mycket önsketänkande, och det är klart att det inte är så. Det kommer att kosta pengar, men inte bara det, utan det kommer att kosta frihet. För det är liksom, när man tittar på de här, det är bland annat KTH som har haft liksom jättemycket sådana här rapporter, väldigt påkostat. Där de resonerar om världar utan tillväxt och sånt där liksom. Och det som står väldigt tydligt i det här är att det är oerhört totalitära tankemodeller som lägger enorma restriktioner på vad människor får göra och hur människor får leva. Och då är vi återigen där att det är kontraproduktivt, det kommer inte att vara särskilt klimatsmart i slutändan, men det är också så att det är ovärdigt. Det är en tillvaro som ingen egentligen önskar leva i. Så det är en annan, just de här låtsasekonomiska teorierna. Och en tredje är förstås liksom alla dessa posörer på kultursidorna, för vilka klimatfrågan är liksom en snuttefilt för deras medelklassångest. Alla som har trampat på en legobit har förstås förbannat konsumtionssamhället. Vi vet att väldigt många välbärgade kulturredaktörer kämpar med sin vantrivsel över överflödet. Och har ångest över det. Men det behöver inte betyda att liksom, uttrycket för det ska vara att vi målar klimatfrågan i det svartaste svart och tror liksom på vilka charlataner som helst som överdriver problemen ännu mer, och jag har någon sån, nu kommer jag inte ihåg hans namn, som skrev någon sån här utgiven på Albert Bonniers förlag, hyllad på DN Kultur och full av liksom precis det där fake news, påhitt, överdrifter, allting som man förbannat klimatförnekare för, med all rätt, för de har liksom inte grund i särskilt seriös vetenskap, men det är ju samma på andra sidan. Men då blir man hyllad och utgiven av Albert Bonnier, och det här är jag så trött på, att det liksom, det blir liksom, för all form av konstruktivitet blir ju då otillräckligt och går bara att sucka åt, och så gifter det sig så väldigt bra med de här liksom radikala politiska lösningarna, planekonomin, diktaturen. Det blir ju liksom bara påser, ingenting som man egentligen vill se, utan bara påser för att vara tjusig. Och det där är ju inte lösningen på någonting. Jag förstår att det är jättebra liksom klickraketer och konsumtionsporr, och jag är allt för liksom underhållningsvärdet i det. Jag vill absolut inte begränsa kultursidor, men jag vill kunna kritisera dem, och det är några andra av fienderna. Sen ska det ju sägas liksom att vi behöver just de här också. Tittar man på de här teorierna i grunden och ser hur de har applicerats i några fall, till exempel lokalt av Amsterdam och sådär, då hittar man rätt spännande komponenter ändå, att liksom, ja men vi kom på det här med att liksom kommunen tar tillvara på datorer och delar ut dem som liksom socialhjälp, så att folk kan ha det liksom, sådana här, det är svårt att ha invändningar emot, det är ju jättebra liksom, och den typen av lärande och processer, att liksom stora vildsinta tankar om en önskvärd samhällsförändring på olika sätt driver nischer, så länge människor experimenterar på sig själva och sin närhet snarare än på alla i stora dogmatiska totalitära planer liksom. Det kan ju berika, för det är ju inte så att företrädarna för liksom ett öppet samhälle i bred mening som omfattar liksom de flesta partier eller upplysta liberaler och liberalkonservativa, det är inte så att vi sitter på alla svaren, utan att ramarna för det fria samhället låter även andra bidra med svaren. Så snarare än att liksom, det är en kritik av de här åsikterna, men kritik är ju att ta sig an och involvera i dialog, därför att det är inte så att de här rösterna ska tystas och inte lyssnas på, utan de ska tvärtom kritiseras, bemötas och om vi är riktigt sadistiska låta dem pröva sina idéer på sig själva.
Ja, det skulle se ut.
Ja.
Jag tycker en person som jag tycker oförtrutet ställer både frågor och föreslår olika svar, det är ju Björn Lomborg, vars texter du själv har redigerat en del av sen du började på ledarsidan. Jag brukar ju räkna antalet minuter det tar innan en av dem som finns omnämnd i kritiska ordlag i din bok hör av sig för att protestera mot att Lomborg ens får komma till orda. Nu tänker jag inte sitta och diskutera mina redaktionella beslut publikt, men jag slås av att klimatfrågan kanske mer än andra lockar fram krav på cancellering. Den här personen får inte höras, och hur kan ni publicera och sådär. Varför är det så?
Jo, men det är ju för att frågan är väldigt viktig för väldigt många människor, och då är det lätt att gå till att liksom den som inte håller med mig är fiende, men det är ju ett totalitärt tankesätt, det här vi har inte tid, vi kan inte diskutera, politiken måste agera, alla måste göra som jag vill, och när vidsynta, toleranta personer som har självbilden av att vara idealet av det öppna samhället tänker att ja, men om till och med jag reagerar, då måste det ju vara rätt. Alltså det finns ju inget så dogmatiskt och totalitärt som liksom när man själv med den självbilden kommer på att ja, men det här måste väl ändå. Och det där är en vaksamhet som man behöver ha, men som många människor som upplever sig själva som så goda att de står över det här eller frågan som så oerhört viktig att inga andra hänsyn kan få komma i vägen, då blir man liksom inte bara en uppblåst och pompös person som må hända gör att man kan dra på munnen åt, utan man blir också farlig i liksom sina recept och förslag. Och där finns ju den här oförsonligheten mot varje typ av kritiker. Jag tycker ju att Björn som alla andra ska liksom läsas, diskuteras, kritiseras. Han görs alla tre i min bok. Jag tycker han hamnade helt fel till exempel inför Köpenhamn. Där han landade i att ja, men titta här finns en massa pigga geoingenjörstekniker. Som alltså handlar om att vi ska liksom motverka uppvärmningarna med till exempel att släppa ut en massa svavel i stratosfären så att det kyler ner i motsvarande grad. Liksom. Och det är sån här, då räknar man på det. Det är återigen en sån där teori som är billig i teorin, men som what could possibly go wrong med två globala effekter som kanske inte riktigt tar ut varandra och liksom vem ska hålla i reglaget och sån där. Liksom. Det, alla seriösa forskare, och jag har gjort reportage om det här i Neo och sån där, liksom, det här är spännande tekniker, man bör forska på dem, men ingen påstår något annat än att det här är sistahandslösningar. Vi vill verkligen inte behöva liksom, vrida på någon typ av sån kran, men vi bör ha en beredskap för att någon kan göra det eller det kan hända så att vi vet så mycket som möjligt. Så det finns definitivt exempel på där Björn ska kritiseras, men det är ju något helt annat än att liksom tysta och ta bort. Jag tycker definitivt att han adderar värdefulla insikter till samhällsdebatten, inklusive hur fel man kan ha ibland.
Vi ska gå över till journalistiken, därför att den har ju enorm makt över perceptionen av olika samhällsfrågor. Hur tycker du att journalistiken har klarat av att bevaka klimatfrågan? Och då tänker jag inte enbart på att den stora dagstidningen lät Greta Thunberg vara chefredaktör för en dag, utan i stort.
Ja, men det här är ju upplagt för ett svar, därför att det är klart det finns mästrande och liksom väldigt många artiklar. Jag har själv märkt liksom frestelsen när man sitter som journalist och ska kommentera liksom det här. Nu har det kommit en ny auktoritativ rapport från IPCC eller annat, och att man lite grann ser sin uppgift som att ja, det här är, nu ska vi tala om för folk hur viktigt det här är och liksom de här insikterna och sådär. Men som med all annan forskning och framförallt med alla andra policyförslag så behöver det förstås granskas kritiskt, och det är journalistikens uppgift. Men jag tycker att journalistiken i bred mening klarar det här bra, inklusive att beskriva allt det spännande som händer. Alltså om jag får klappa vår egen liksom, olika tidningsdelar inklusive näringslivsdelen på axeln för liksom journalistiken kring allt spännande som händer och den förändring som drivs och sånt där, så tycker jag att både svensk och internationell journalistik klarar sig mycket bra. Och det här är liksom inte det som ger ekon i samhällsdebatten, men det är liksom det här som jag tror är, det är en anledning till att människor läser tidningen, även om man inte möjligtvis delar det här i sociala medier som liksom att kolla här liksom, men kanske mer man läser, blir lite mer begåvad än man var, man kan lite mer, man har fått inblick i andra världar, och det tycker jag genom klimatfrågan och även Greta Thunberg tycker jag i sitt sommarprogram, där hon inte var så rantande och propagandistisk, utan där hon hade rest runt, hon hade sett, hon hade varit på platser där liksom klimatförändringarna gått väldigt långt. Redan i hennes unga år var beskrivningen journalistisk och väldigt lovande, så hon har ju definitivt en karriärmöjlighet där, även om jag inte skulle för min del sätta henne på en chefredaktörspost i dessa unga år. Det är att lasta liksom för mycket ansvar på för små axlar, men hennes resa och hennes engagemang bör ju definitivt tas tillvara också i medierna.
En sista fråga då, och då blir det handen på hjärtat. Den här boken, finns det några hörn som du har rundat? Finns det några frågor som skaver eller sånt som en mer kritisk läsare än din liberala och vänligt inställda redaktionskollega skulle kunna trycka till dig lite mer? Och då tänker jag både kanske från de som berättar att jorden snart går under, det är nästan, det är i princip kört, och de som anser att hela klimatfrågan är hittepå. Finns det någon rättvis kritik mot boken som du kan förutse?
Oh ja, det är en bok och det är liksom vänner och fiender och bra och dåligt. Men det är också en... Alltså det är det närmaste en essä jag har skrivit där, för att problemet är olöst och jag har inte svaren. Det är ju en fråga om kalibrering och där kan jag ha fel. Skulle jag skrivit den idag så skulle kärnkraften ha kommit tidigare.
1977.
Ja, och liksom därför att vi behöver hopp på det området också, även om jag inte hittade något. Och det finns beskrivningar som kommer att vara daterade redan idag, därför att det handlar om liksom tekniker och utvecklingar som kan vara fel redan idag och imorgon vara helt borta. När jag uppdaterar, jag hade ju hoppats att det fanns mycket att hämta från min bok från 2015, Miljöpolitik för moderater och för alla andra. Det var så oerhört mycket som var daterat. Alltså det händer så oerhört mycket. Och det är både hopp som slocknar men också förändrade villkor och utvecklingar. Jag hade ju i den boken missat prisfallet under hela 10-talet på framförallt solenergi men också vindkraft. Som ju varit oerhört värdefullt. Alltså all form av prisfall på energiteknik är liksom enormt värdefullt för världen. Och ju mer innovation och utveckling vi har på det området, desto bättre för all slags mänsklighet. Så det finns jättemycket att kritisera. Tycker någon av dem i fiendelägret att jag är orättvis, så desto bättre. Jag har kliat på det här lite grann för att det blir lätt så präktigt och det efterfrågas konsensus och alla är överens och sådär i den här frågan. Och då händer ju ingenting. Så jag har liksom försökt att ta ut lite svängar kring vad som irriterat mig. Reflektera subjektivt över liksom vad gör mig hoppfull och inte. Och det är klart, jag är definitivt naiv i några förhoppningar. Det är lite av förhoppningarnas roll. De kan definitivt väldigt lätt komma på skam. Så det finns jättemycket att kritisera i den här boken och jag välkomnar det därför att det är inte en bok som... Det är en bok som anger värdet av det fria samhällets ramar, och ett av de omistliga värden som finns är kritik.
Jag tänker på en sak som, och det är vilket ord man använder kring problemen, om det är lösning eller hantering. Och du använder båda delarna. Den sista meningen på baksidan av boken säger, om klimatförändringarna ska kunna hanteras ligger lösningen i just detta, det öppna samhällets klimatpolitik. Och jag minns när jag en gång ställde en väldigt frustrerad fråga till Gunnar Hökmark och sa, hur ska EU kunna lösa flyktingfrågan? Och då sa han, EU kan kanske inte lösa flyktingfrågan, utan EU kan hantera den bättre eller sämre. Och det är egentligen så jag förstår din bok också, att det är en fråga, ett förhållningssätt om hur vi ska tackla de problem som löpande lär följa med att samhällen fortsätter att utvecklas. Har jag förstått dig rätt då?
Ja, absolut. Och det är en viktig sak. Alltså, det är återigen det här, liksom, politik styr inte världen utan politiker stiftar lagar. Som i bästa fall kan ha en påverkan mestadels i positiv riktning. Det är ju det är ovissheten som gör öppna samhällen önskvärda, spännande men också frustrerande i att väldigt lite går att lova. Och det kan låta ansvarslöst, men jag argumenterar för att det är det ansvarsfulla sättet, därför att vi behöver liksom mobilisera den kreativiteten, för andra typer av lösningar funkar inte. Vi behöver grader av liksom politisk styrning, men de blir väldigt snabbt kontraproduktiva, och det är liksom en av de viktigaste poängerna i boken. Så på det sättet, och sen också, vi kommer att behöva leva med uppvärmning. Med mer uppvärmning än idag, som världen håller på, så kan det bli mycket mer uppvärmning än idag. Och de bästa samhällen på att hantera den typ av problem som då uppstår, naturkatastrofer och annat, det är återigen fria, rika, demokratiska samhällen. Därför att när naturkatastrofer drar in över fattiga länder så dör många mer människor. Därför att man har inte samma infrastruktur, man har inte samma möjlighet att bygga hållbart och bygga upp igen och så vidare. Det finns inte samma resurser att ta till. Så det är helt enkelt en fråga om pengarna eller livet. Och då finns ju ytterligare skäl att välja pengarna snarare än liksom att tappa människoliv. Och det här är ju en del av hanterandet, av liksom insikten att de här problemen kommer att finnas, de kommer att vara med oss. Vilka exakta uttryck de kommer att ta framöver vet vi inte. Men beredskapen även i det handlar liksom om rika, fria, flexibla, dynamiska samhällen.
Jag kan inte lova hur det går, men jag som har läst boken kan lova att det är väl investerad tid. Så Den öppna klimatpolitiken och dess fiender, alltså Mattias Svensson, utgiven på Fores. Stort tack och grattis till den här boken, Mattias.
Tack så mycket.
Och tack också till er som har lyssnat. Har ni frågor eller tips eller kritik så kan ni höra av er till ledarsidan @svd.se. Vi kan garantera att vi inte tänker cancellera någon, men däremot att vi tar kritiken. Vi välkomnar kritik och välkomnar diskussion. Producent idag var Jesper Sandström. Tack och på återhörande.